Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallå! Och jättevälkommen ska just nu vara rakt in i det här pinfärska avsnittet av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd. Som görs av två killar. Närmare bestämt jag, kille nummer ett, Johan Hurtig Wagrell, och kille nummer två på andra sidan Skype, Jonas Strandberg.
88. Tjenare mannen.
Tjenare mannen. Hur leker livet?
Det är ganska bra. Jag sitter här med en kopp svart kaffe och har just tuggat i mig några rutor schweizernöt. Favoritchokladen i det här hushållet.
Oj, oj, oj.
Och ja, men jag mår ganska bra.
Jag fick nästan lite, jag fick lite godisbånga.
Det är ganska gott med schweizernöt.
Ja, det är otroligt. Men vet du vad, vi var handlade igår och fixade. Vi ska ju ha liksom 4 års kalas för hela liksom föris här nu då i helgen. Så det är mycket, egentligen mycket fix med det. Men, och då är det också så här, det är så härligt att kunna ändå ha möjligheten att liksom köpa sig fri från allt krångel och tidsmäck och sådär. Alltså, för nu är det så här, när jag var liten, då var det väl liksom, då fanns det liksom plastmuggar. Det fanns vita plastmuggar, eller så fanns det sådana genomskinliga som såg ut som att de var av glas liksom. Mm. Men som jag minns det, så var det barnkalas. Då kom ju folk hem liksom, till stora villan där vi bodde. Mm. Och liksom sprang runt. Och det var liksom i hobbyrummet lekte vi. Och på mitt rum kanske också. Och så här satt vi i köksbordet och tårta och sådär. Nu är det ju... Det är väl liksom såklart lägenhetsrelaterat. Men här i... Särskilt i... Där vi bor så är det ju liksom alla sådana barnkalas är i föreningslokaler. Mm. Som är så här, man hämtar ut dem. Det finns kaffebryggare och liksom möbler, men det är bara så sopa, spola rent efter ungarna. Så man behöver liksom inte ha 15 fyra någonting ungar i hemmet riktigt.
Det är ändå skönt.
Ja, det är väldigt skönt. Och då så visade det sig att ja men så här, vi åkte då till någon typ av partyaffär som bara fokar på det. Mm. Det fanns inte heller när jag var liten.
Nej.
I Habo utanför Jönköping. Så att det var det bara så här, ja, in där, och sen så var det också så här superbrandat och perfekt merch, så liksom Betty då som är väldigt förtjust i Paw Patrol-serien, så fanns det liksom, ja men det var muggar, servetter, tallrikar, vimplar, liksom ballonger, allting med då så här, Paw Patrol-branding, så det var bara liksom skrapa med armen längs en hel hylla ner i korgen.
Som Brad Pitt i början av World War Z när han springer i mataffären och bara ska panikbunkra.
Ja. Ja, kanske den starkaste scenen i World War Z.
Alltså den är så bra. Den är så bra. Jag tycker så mycket om den här filmen.
Men visst var det den som var som blev liksom omklippt in absurdum. Det var såna otroliga produktions jag får, men det fanns något så här Vanity Fair reportage på den tiden. Det kan vara en helt annan film jag tänker
det
på.
Det kanske är den, men jag minns den framförallt för två scener, och Brad Pitts generella utseende i den, för att han har aldrig varit snyggare än i World War Z 2013.
Är det då han har långt hår?
Ja.
Ja. Ja. Det har han ju många gånger, men det var väl liksom, det känns som att det finns en tidpunkt i hans liv när han blev mer långt hår.
Ja, det är, ja. Kolla på en still frame på den och så överväger du din sexualitet efter det.
Ja, jag gör det redan dagligen. Men absolut. Nej, men det är ändå intressant att jag tror att rent statistiskt, det här är ju sånt vi har våra kära lyssnare till. Men när får man mest liksom befästa sin sexualitet eller ifrågasätta sin sexualitet beroende på var man kommer ifrån, som känslor kring utifrån Brad Pitts filmografi? För jag tänker mig, många skulle nog ändå säga, särskilt då killar, att man kanske liksom tyckte det rörde sig konstigt i jeansen när man tittade på Fight Club första gången.
Ja, den är nog där uppe, tror jag. Men jag skulle nog säga kanske...
Du är lite mer en Meet Joe Black-kille.
Ja, jag skulle faktiskt säga precis Joe Black.
Eller vilken film är det? Är det någon Tarantino? Eller när är det han spelar? Han spelar någon så här ganska liten roll som någon sorts knarkare i något kök eller sånt där.
Ja, nej, men han är ju väldigt bra i till exempel Once Upon a Time in Hollywood också, Tarantinos där.
Ja,
men,
ja, den ja. Ja.
Han är ju alltid bra. Så att, det är
ja,
ingen...
och vet du vad han mer är? Mm. Alltid snygg.
Ja, det är han faktiskt.
Ja. Vet du vad han mer är?
Paw Patrol var det.
Ja, precis. Ja, hur som helst då rev jag ner en massa så här sexiga Brad Pitt-affischer och åkte därifrån.
I panik.
Så tror jag det var. Ja. Nej, men så det blir det är lyxigt på så sätt att man kan liksom gå in i en affär och så säga så här, jag skulle vilja liksom, här, ta mitt kort och så ger du mig en uppsättning Paw Patrol-kalas liksom.
Alltså jag tänkte ju först, för jag vet ju att du bor ju, eller kan man säga det här? Det är ingen så outing kanske, men att, annars får jag klippa bort det. Men du...
att jag bor under en bro.
Ja. Du bor ju ovan, eller du bor basically ovanpå förskolan där Betty går. Är det okej att säga?
Ja. Ja, men det har jag nog sagt flera gånger.
Jag har nämnt det själv. Så jag tänkte typ att ni skulle hyra förskolan och betala förskolelärarna och barnskötarna. Så att det bara är en till dag.
Jättekul. Ja, för det är ju aldrig öppet på lördagar, tror jag inte. Mm. Så det är liksom, grejen är bara att vi håller föris öppet.
En dag till.
Otroligt. Jaha, men kommer ni ha tårta och skär, liksom vimplar och sånt då? Eller? Nej, det tror jag inte. Utan det är så bra som det ser ut vanligtvis. Ja, det där har du fan. Nu hinner jag inte ändra. Ja, och nu har jag redan köpt alla de här Paw Patrol-grejerna. Men till nästa år, Jonas, då jävlar. Men du, apropå litteratur då, som vi, liksom litteratur och finkultur och sånt, som vi har varit inne på här med Paw Patrol och med Brad Pitts enorma höfter. Mm. Hans liksom härliga...
Hans childbearing hips.
Ja, hans äggande childbearing hips, precis. Det är de han är mest känd för, eller hur?
Ja, och vet du vad de inte gör? Ljuger.
Nej, de ljuger inte en sekund alltså. Som han brukar säga. Mm. Men jag trodde inte att jag hade någonting att säga. Ibland är det så här, innan vi börjar podda så är det så här, jag har en grej att berätta nu. Och ibland är det mer att, men idag går vi rakt in i storiesarna. Mm. Och jag trodde det var en sån dag, uppenbarligen inte. Men jag kom också på att jag strax innan vi började här, för säg en halvtimme sedan, så fick jag ett... reklammail eller ett sånt redaktionsmail från Nöjesguiden. Mm. Med men lite så här, det här har vi skrivit om senaste tiden typ. Veckobrev eller vad fan det kallas. Mm. Ja, och jag kan bara liksom läsa lite från det då. Det är inget konstigt. Ämnesraden är Joel Ige, alltså då den här spybar kingen kan man väl säga.
Ja, jag vet precis.
Ja, öppnar schackbar på Stureplan. Jaha, vad är det tänker jag? Och så går jag in och så säger jag, översta nyheten då. Bild på Joel Ige som håller fram. För då står det så här, Joel Ige öppnar schackbar på Stureplan. Och så ser jag då att man håller fram en sån tidtagarklocka när man spelar så time chess eller vad det heter.
Just det.
Så då har de alltså då stavat den... Eller så här, jag kanske kastar ut frågan kanske. Det kan ju vara jag som är liksom mossig och tråkigt konventionell. Men hur skulle du, om du skulle skriva ordet schack, hur skulle du liksom...
Jag skulle ju skriva...
Om du ändå då hade ansatsen att stava det så att säga korrekt i möjligaste mån.
Ja, nu är jag, chansar jag lite där, men magkänslan säger S-C-H.
Mm. Och sen?
A-C-K.
Ja. Ja. Ja, men det skulle jag också verkligen, och det bestämda att säga att det är också liksom, ja, det enda vedertagna sättet.
Mm.
Men de har valt och stavade med S-H-A-C-K.
Mm.
Och det är alltså som Shake Shack.
Ja, det är ju intressant att du säger det, för att jag gjorde en sån där quote retweet på den här nyheten för kanske 2 timmar sedan, tror jag. Och noterade inte felstavningen.
Nej.
Så att den för är uppenbarligen...
Nu klickade jag på artikel på länken då. Det gjorde jag inte innan, utan jag skärmdumpade bara det där mejlet såklart.
Mm.
Ja, i ren ondska. Och då är det lite kul, för då har de valt då att själva rubriken i texten och varje gång de nämner det i själva artikeln, då använder de det lite mer konventionella. Lite mer rätta stavningen.
Ja, ja. Mm.
Så det är intressant. Och antingen så kan de inte stava så bra på Nöjesguiden. Eller så har de hittat ett helt nytt, otroligt smalt sätt att clickbaita på.
Ja,
att man ska vara så här, va? Har de stavat fel? Och så klickar man in och så har de stavat rätt. Och så bara, aha, då har de fått sin annonsvisnings... Ja,
då har inte jag något mer att göra här.
Nej, precis. Sitt klick. Och då bara, tack, du kan gå nu. Och då känner man sig smutsig. Men jag vet inte, vi får skicka ut en öppen fråga till vår vän Frasse Levinsson då, som jobbar där.
Ja, precis. Och Pelle.
Ja, Pelle Tamlet, ja. Såklart. Nästan lika mycket kompis.
Alltså jag tycker kanske, kan vi bara dröja kvar, bara kanske 2 minuter eller någonting kring att han väl, Jo Lige väljer att öppna en schackbar. Vi behöver göra schack töntigt igen. Vi kan inte tillåta eller låtsas som att det är en härlig kontinental grej. Nej, där blir jag en high school mobbar från 80-talet helt enkelt. Jag kan inte acceptera det där.
Men det är väl också kanske lite som att vi båda, och i synnerhet du, har ju liksom pratat mycket om den liksom nördiga perioden i unga tonåren.
Mm.
Och det blir lite så här, ja men då kanske det inte var, de som gillade schack då på riktigt så att säga, de var inte liksom Joel Ige-tuffingar i högstadiet.
Nej.
Därför känns det ju liksom fuskigt nu. Ha, ska de ta det från oss nu? Alltså det känns verkligen så här, make that nördigt igen.
Ja, jag tror, jag får en känsla typ av att Joel Ige kanske alldeles nyss har sett Queen's Gambit.
Ja, det är väl lite...
Nästan 2 år gamla liksom, tv-serien.
Ja, det pratades ju om att man skulle liksom klippa bort den svarta dockan ur julafton.
Mm.
Och liksom Pippi säger ju numera att hennes pappa bara är kung i Söderhavet och så vidare.
Absolut.
Så det är kanske dags att klippa bort Queen's Gambit.
Jag tycker det. Nu räcker det.
Ja, klipp bort schacken ur Queen's Gambit.
Ja.
Kallar den bara Queens.
Ja.
Kallar den bara Queens och gör den utan schack. Det kanske, men till och med kan gå så långt att vi kallar den King of Queens. och då är jag nöjd.
Det tycker jag låter toppen.
Ja. Ja, men vad bra. Då har vi bestämt det. Underbart ju. Ja.
Bra med unisona känslor kring Joel Iges supertöntiga satsning på Stureplan nu.
Ja. Jag kämpar Stureplan. Gör något liksom... öppna en kalsongrycknings, en wedgie bar istället.
Du, det var precis det jag skrev.
Vadå, det var din tweet.
Alltså, min tweet var den här Joel Ige-nyheten från Nöjesguiden, och så skrev jag som en quote retweet. Då vet ni vad ni ska gå för att stjäla lunchpengar och göra kalsongryck.
Ja, underbart ju. Ja.
på dem bara.
Ja, great minds och så vidare och så vidare. Mm. Hörru du, ska vi via vignetten ta oss in i kärnverksamheten?
Ja, det tycker jag.
Ja, vi gör det. Och var det så att det är du som ska läsa historia först den här veckan?
Det vore en ära.
Ja, då säger vi så. Tack med vignetten!
Jag bytte livsstil för kärlekens skull. Jag växte upp i en rik familj och levde mitt liv som mina föräldrar. Det var shopping, resor och dyra restauranger. Men så en dag krockade jag med Kenneth. här är en rolig grej. Alltså, de vill ju, alltså, om du spontant liksom ska beskriva eller liksom gissa lite bara något kort. Hur tror du hennes livsstil förändras? Alltså, vad är det de antyder med liksom ingressen och rubriken? Och
jo,
sådär?
Men det de antyder som är liksom uppenbart, alltså målat med den största penseln så att säga, det är ju att hon kommer där i liksom bling-bling och designerväskor. Hon har liksom en Birkin på varje arm och trippar fram i liksom lyxiga skor. Och sen så liksom bara stöter hon emot då och blir blixtförälskad i den här liksom Kenneth då, som har liksom at best en 50-procentig uppsättning tänder. Han har också bar överkropp i hängselbyxor.
Mm.
Och så säger han så här, när hon krockar, så hon säger så här, oj då. Och han säger
han är Janne Långben.
Ja, men han är liksom Janne Långben med en svag doft av uteliggare bara.
Ja, jag håller med dig. Det är utmärkt illustrerat också.
Ja, och så ger hon upp allting och flyttar in med honom där under bron. Under de här pappkartongerna som han har gjort till sitt.
Ja, alltså, du gissade väldigt bra. Jag vet inte om du gissade bra, men det kändes som... Ja, enda är att du tog lite... Nu kan inte jag tro samma sak, utan jag måste ju tro något annat för att det ska bli lite dynamik i den här.
Ja, bra.
Så jag gissar att Kenneth är en europeisk prins. Och att hennes liv förändras till det ännu bättre.
Ja, det var nästan en spittäck där, precis. Att det är så här, han bara ursäkta, och så här, hänger han på bara fyra Birkin-väskor på varje arm på henne. Mm. Nej men säg, hon går där och så är det en sån, de är ute och går och då är det liksom en lerpöl eller en vattenpöl framför dem på gatan och då är det så här, som liksom tecknade, så stannar de upp och bara, och deras ögon blir så, här är liksom fara och färde, nu måste prins Kenneth hjälpa henne då. Cassandra kanske hon heter. Hur ska hon ta sig över det här liksom? Vi kan inte gå runt den och så vidare och så vidare. Så då tar han sin sån här liksom vit päls med svarta prickar på. Det är någon sån liksom, det heter något sånt där speciellt. Han lyfter på den liksom. Och under har han två extra Birkin-väskor som han liksom öppnar och så får hon sätta fötterna i dem. Som två jättelyxiga sådana tossor.
Det känns som bara, att han är en blottare
plask,
lite
plask,
grann.
Plask, plask. Ja, han är väldigt, det är märkligt också. Att han har också den här fjompiga tecknade Disney-prinslucken.
Mm.
Med liksom mycket upp till och mycket päls. Och sen bara så vita kalasbyxor ner till.
Ja. Ja, alltså...
Han har också någon sån juvelbestrött liksom kukfodral så att det ska se ut som att hans liksom inavlade lilla ledsna snopp ska vara ändå så kungligt rejäl.
Tackan.
Ja, det är mest är det synd om prins Kenneth.
Fast man vill ju ha sina adliga som prins Kenneth då, för att det är ju så tråkigt att de alltid bara har en helt neutral kostym i alla sammanhang.
Ja.
De har ju aldrig något kungligt eller prinsigt eller adligt. Inga
slänkar
på.
Nej, jag skulle säga att om vi tittar tillbaka på vår egen vet vi inte hur, liksom, vi kan inte säga någonting om hans inavel eller inte, men vår egen prins Daniel, vi kan ju bara säga att det vet vi ju ingenting om.
Nej.
Om han är superinavlad på sitt håll där i Ockelbo.
Just
eller om
det.
Han bara är en helt vanlig människa. Ja. Vi vet ju inte det. Så det kan vi inte liksom säga något mer specifikt om.
Nej.
Men det finns en sak som jag tycker att en feature eller en grej som prins Daniel delar ändå med den här fjompiga prins Kenneth. Och det är inte då kalasbyxor. För liksom klädstilen, där är ju prins Daniel mycket mer kostymkonservativ.
Mm.
Men kan du komma på vad det är vad liksom det jag söker?
Mm.
Eller det är liksom en och en halv grej kan man väl säga, men främst en grej.
Gud vad svårt.
Ja, var tycker jag, på vilket sätt tycker jag Daniel ändå liksom delar någonting med fjompig prins Kenneth?
Är det, pratar vi om penis?
Hur gärna jag hade önskat prata om penis, så nej, det gör vi faktiskt inte.
Nej,
men jag tänker först och främst en annan grej, men den här halva grejen, så tycker jag ändå att prins Daniels hår har en lite så fjompig Disney-kvalitet. För det är väldigt liksom tjockt och det är väldigt liksom det har en liten tecknad kvalitet.
Ja, faktiskt. Har du rätt i.
Att det säger, man har aldrig sett prins Daniels hår ligga på något annat sätt.
Inte ens eller i början av hans och Victorias dokumenterade relation. Han såg ju exakt likadan ut.
Då. Ja, visst. Det är liksom, du vet, han kan jag vet inte, liksom göra han kanske är på liksom någon sorts fjälljägar besök. Och så ska han liksom busa lite med dem, kanske vara med och de har någon sån litet simpass med brottning och så. Så kanske han är med och brottas med dem och simma lite och så. Så kommer han upp i vattnet, ändå lite tilltuffsad.
Mm.
Ändå håret är helt liksom, ser exakt likadant ut.
Det är bara ett mirakel.
Jag tror inte det går att hitta en bild där liksom prins Daniels hår, ens ett förlupet hårstrå eller någon lock som liksom.
Ja, det är väldigt kontrollerat.
Ja. Och det då misstänker man ju att det är liksom att hans frisyr är animerad.
Ja men det är faktiskt inte alls omöjligt.
Det andra som man vet att så här kändisar och så influencers, då kanske det är man går till Bangs by Marre. Tack till Bangs by Marre för mitt nya hår, eller Antonio Axo, eller det finns lite sådana här kändisfrisörer liksom.
Ja.
Och när prins Daniel gör en sån liksom ett samarbete, så är det bara tack till nu fixat hår. Tack till Pixar. Det är superhärligt, ja. Ja, men det var bara den halva grejen. Den som jag tycker är ännu tydligare, det är ju närliggande, men det är prins Daniels uppsyn. För den är liksom den är liksom roligt oförarglig. Den är inte liksom, det är ingen, han har ju ingen liksom hunk. Vi pratar om Brad Pitt. Han har ingen liksom hunk min uppsyn. Och han har heller ingen liksom som Kenneth då, som jag först säger, Janne Långben. Han har ingen sån byfåne uppsyn. Men den är väldigt specifik och den är just liksom, jag menar inte liksom super så negativt som det låter, men den är ju lite liksom fjompig eller lite rolig.
Men jag
eller
tycker liksom han ser ut som en mormon lite grann. Alltså,
ja,
han,
den är lite trevlig och polerad kanske, det är det.
Och lite nyfiken, men inte sådär jätte.
Nej, precis. Och alltså, inte liksom varken det mest komplexa svaret på någon fråga eller den jobbigaste frågan. Och heller inte liksom, jag tror inte den ändrar så mycket den minen. Det kan vara, du vet, när är det Estelle är ju deras barn. Och så har de säkert några till. Jag är dålig på. De kanske har en Oscar också. Att de så krånglar och vill inte klä på sig. Och han är så här, han håller på att tappa det för han ska vara på liksom prinskontoret. När som helst. Han har möten eller vad det nu är. Han ska brottas med fjälljägare eller något sånt där. Så han bara säger, han tänker bara, för helvete ungjävel, ta på dig overallsatet nu liksom. Men ändå så bara, hans ansikte säger ändå bara,
Ja, ingen, inte en muskel rörs.
Nej, jag tror att så här, om man aldrig har sett hans frisyr out of whack eller på något, i något liksom stört tillstånd, så är det nog ännu värre eller tydligare med hans uppsyn.
Verkligen.
Det är alltså, nog samma. Jag skulle vilja se, jag skulle vilja bara titta på om man kunde plocka fram en sån typ Instagram swipe karusell med bilder på prins Daniel från typ bröllopet, så här framme vid altaret. Mm. När han tittar på liksom sin blivande fru där då. Kanske från ett besök på så här SOS barnbyar, jättehemskt med svält och misär och sådär. Mm. Nybrottad med fjälljägare. Han kanske har varit med i något sånt där Vasaloppet, att han har åkt det på rekordtid. Alla de här olika, ändå väldigt olika yttre omständigheterna. Och så bara se hur det är. Det går inte att gissa vad som är vad. För det är samma.
Ja, det går inte att placera honom i en sitt. Om man frilägger bilden så kan man inte gissa vilken som har varit till
sikt. Nej, precis. Ja. Vi har klippt in samma bild på prins Daniel i 10 olika situationer. Eller har vi det?
Ja, omöjligt att veta.
Ja, det är perfekt det där. Det är en lek som vi ska leka någon annan gång, Jonas.
Den bilden tar vi med oss när vi tänker på prins Kenneth nu, tänker jag.
Just det, det var så det var. Nu ska vi se vad prins Kenneth då... För att återkoppla till prins Daniel, så är han... När han kom in i Victorias liv så ändrades ingenting. För han är väl den perfekta liksom, maken för henne som kronprinsessa. Han kom dit och liksom, det var ingenting som... ändrades.
Ingen friktion alls.
Nej, och när han presenterade sig, det här är min nya kille, Daniel då. Alla bara, har inte du alltid
varit där?
Va? Det känns som att du har väl alltid stått där? Eller? Ja. På samma, och samtidigt som att säga på bröllopet så bara, ja pappa, du kanske säger någonting till Daniel. Så bara, men du, är du ny? Eller? Så han har man känns av att samtidigt har han alltid varit där och samtidigt så ser man honom för första gången på något sätt. Älskvärt.
Vilken utstrålning. Ja,
så tror jag inte det med Kenneth helt enkelt.
Mm. Jag är född och uppvuxen i en lägenhet mitt i centrala Stockholm. I en fin våning med stora fönster och modern inredning. Jag är äldst av 2 systrar och vi växte upp med barnflickor som tog hand om oss.
Det är ju kronprinsessan Victoria som skriver det här.
Alltså ja.
Ja, citattecken, stor lägenhet exakt mitt i Stockholms centrum.
Jo, exakt.
Ja, ett så kallat slott.
Våra föräldrar hade tyvärr inte så mycket tid över för oss. De hade fullt upp med sina jobb och karriärer. De lyckades bra och klättrade till att bli chefer, båda 2. Högt betalda och med många fördelar utöver lönen. Ja, jag växte upp i en rik familj. Född med silversked i mun, skulle man kunna säga. Men för mig var uppväxten helt normal. Det var det som jag var van vid. Mina kompisar var också rika. Deras föräldrar var ofta chefer eller finansmän eller liknande. Man skulle kunna säga att jag var bortskämd, för jag fick i princip allt jag pekade på. Jag trivdes bra med detta och hade löjligt många leksaker under min uppväxt. Mm. När jag sedan började intressera mig för kläder var jag noga med att följa det senaste modet. Jag följde ofta med mina föräldrar på shoppingresor till storstäder utomlands. Vi flög till London eller Paris och ibland Prag eller New York. När vi inte shoppade åt vi på fina restauranger. Jag uppskattade verkligen dessa resor. För det var då som jag fick mest uppmärksamhet från mina föräldrar.
Mm.
Ja, det är mycket... Alltså jag är inget om man behövs bakgrundsinfon så behövs den. Och det skadar väl ingen. Men det är ju... Det känns som att det procentuellt kan vara ganska mycket om den här härliga uppväxten. Och ganska lite om prins Kenneth eventuellt.
Jo. Precis, det är liksom en lång startsträcka. Och jag tänker så här, om det nu är så att hon liksom så lättvindigt och problemfritt byter livsstil när Kenneth kommer in.
Mm.
Då behöver hon kanske inte lika mycket berätta bakgrunden. Alltså det, här, det känns ju som att den här sträckan vi har läst hittills, om hur hon har fötts in i det här och tagit det som självklart, det tycker jag mer är upptakten till att hon sen liksom förklarar för oss som läser eller lyssnar att så här, ja men givet det här, då är det inte så konstigt att jag inte ville byta livsstil, eller att jag liksom vägrade det. Så att jag säger, om det nu är så att hon byter livsstil, så känns det onödigt att etablera så mycket hur hon fördes in i det där liksom.
Ja, faktiskt. Kanske jobba men, för någon kontrastverken eventuellt, hur annorlunda livet har blivit.
Ja, men Kenneth ska läsa det här och då vill hon verkligen att han ska förstå vilken uppoffring det har varit för henne.
Det är inte alls omöjligt, faktiskt.
Men han är bara så, roliga bokstäver.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Ja, men okej, hon var liksom glad över resorna i alla fall.
Mm. Ja, men jag kan också berätta att jag har redan, utan att avslöja var, har jag redan fått mitt bevis för vad jag kommer gissa på.
Spännande.
Ja.
Oh, kul.
Och det ska jag berätta sen. Ja.
Okej, men hon var i alla fall glad då, vår brevskrivare, över att föräldrarna på semestern hade tid för kidsen i alla fall. Det var där vi
just
stannade.
Det. Inte nog med att det var semestrar, det var också semestrar där de hade tid för sina barn.
Precis.
Ja.
På vardagar var det en barnflicka som gjorde allt som att köra oss till skolan och hämta oss. Ofta nattade de oss också när vi var riktigt små. Tyvärr byttes barnflickorna ut ganska ofta, så på det viset blev min barndom lite splittrad. Självklart hade jag krav på mig att bli något när jag skulle börja på gymnasiet. Det blev 4-årig teknisk linje innan jag sedan sadlade om och utbildade mig till läkare på universitetet. Specialistläkare blev jag till sist och fick jobb direkt. Min syster blev kirurg, så vi hamnade i samma bransch. Det var en kväll efter jobbet.
Och jag var det är väldigt liksom skönt berättat.
Mm.
Det är nästan så där som att det är bara muntligt från någon som är en väldigt van talare
faktiskt.
Eller just det här liksom, ja men det, hela den här karriärgrejen låter ju som liksom de första minuterna av någon typ av arbetsintervju eller sådär. Där man verkligen lite lätt och ledigt ska förklara hur man hamnade där liksom.
Ja, verkligen. Det har du faktiskt rätt i.
Ja.
Det var en kväll efter jobbet och jag var på väg till en närbelägen restaurang för att äta. När jag halvsprang runt ett gathörn sprang jag rakt in i en man i min egen ålder. Vi smällde ihop riktigt hårt och slog huvudna i varandra. Vi ramlade omkull och sen blev jag sittande där på gatan. Det kändes som om huvudet skulle spricka. Jag kände mig yr. Mannen la armen om mig och klappade mig på ryggen. Han var verkligen bekymrad för mig. Han, han presenterade sig som Kenneth. Och så hjälpte han mig upp. och fick mig att sätta mig på en bänk i närheten. Han var orolig för mig och ville ta mig till en läkare som skulle undersöka att jag inte fått hjärnskakning. Jag kände mig svag, så jag tog tacksamt emot hans hjälp.
Det var också det att han bara ville liksom säkerställa så att det inte dök upp några märkliga medicinska krav eller stämningsansökningar, va? Tror du inte det?
Ja, just det.
Eller han ville ta henne till sin doktor som han har liksom var i maskopi med.
Just det.
För han har ju bara, allt det här är ju bara en sån ambulance chasing situation. Att han har liksom haft span på den här jätterika kvinnan och alla hennes släktmiljarder. Och så har han då en kompis som spelar, eller som är läkare då med legitimation och hela balletten, som är redo. Och så står han och väntar, går runt hörnet och liksom smäller emot. Och sen så tar han henne till liksom sin läkare då. Som just är så här, ja men du är helt oskadd. Det är bara en liten skråma, här har du ett plåster. Men du, sa du att du heter Kenneth? Nej, de är ännu sämre. Han bara, men du Kenneth. Och han bara, jag har inte sagt vad heter den. Nej, just det. Men du ser ut som en Kenneth. Och så bara blinkar de mot varandra.
Och alla håller med.
Ja, och hon är ändå förvirrad och bara säger, ja men hon det kommer aldrig att hålla i rätten om hon hävdar något sånt. Men sen har de liksom svart på vitt att han är ju liksom invalid för i princip resten av livet då. Och hon fick bara en skråma, så att det inte är mer än rätt att hon ger honom supermycket pengar. Och det är allt det säger doktorn också. Vänta nu. Ja. Sådär, case closing Euronian.
Det är ju en scen jag, som hade passat in väldigt bra här, tycker jag.
ja, inga konstigt alls.
Hade lyft en del, kan jag säga. Men ja. Kenneth då, han var lite orolig för den här kvinnan.
Ja.
Han var orolig för mig och ville ta mig till en läkare som kunde undersöka så jag inte fått hjärnskakning. Jag kände mig svag, så jag tog tacksamt emot hans hjälp. Mannen bad mig sitta kvar och sprang iväg för att hämta sin bil. Han kom tillbaka med en rostig pickup och när jag satte mig i bilen tyckte jag det luktade lite illa. Det kändes inte bra att sätta sig där. Tänk om jag fick fläckar på jackan. Jag fick ligga kvar på sjukhuset för observation över natten efter att läkaren konstaterat en lättare hjärnskakning. Ja. Kenneth stannade hos mig länge den kvällen och erbjöd sig att skjutsa hem mig nästa dag. Jag protesterade och sa att jag kunde ta en taxi, men han envisade så jag lät honom köra mig hem. Han följde med mig in och han blev stående i dörröppningen och sa...
Han blev stående i dörröppningen och liksom höll handen lite liksom som att han väntade på en rejäl dricks. Som en sån bellboy eller väskbärare som bara dröjer sig kvar lite i rummet tills det liksom tills det landar en 100-dollarsedel i näven. Ja, jag kan också dra för, så här gör man med gardinerna. Och är det något mer så, I'm Jim. Och det är bara att tveka
bara
att...
Bara fördröjer sin...
Ja, ja. Är det något annat så, jag har lampor också. Och,
Jim, som sagt. Så.
Ja, återigen
då. Går direkt
Jim,
på tomgång.
Ja. Just det, världens sämsta dricksare också. Eller så, dricksmottagare.
Och Kenneth sa i alla fall... Det ser ut som i en heminredningstidning.
Wow.
Jag bjöd honom på en kopp te och nu var jag mer pratsam och började dessutom bli lite nyfiken på den här Kenneth. Vad var det för en figur? Det blev ett intressant samtal. För det visade sig att han kom från en helt annan miljö än vad jag själv gjorde. Han bodde ensam i ett torp på landet i det hus där han föddes. Han hade bott med sina föräldrar tills de båda dog för ett par år sedan. Han var ungkar i 45-årsåldern. Och hans största intresse var den skog som hörde till torpet och hans djur. En hund, en katt och några hönor. Och så berättade han att han älskade att pyssla i trädgården.
Det är ju jättemycket så här sagovibba ju.
Mm,
alltså
absolut.
Hon bor typ i ett så här, inne i stan i ett stort slott.
Mm.
Och han bor i ett litet torp ute i skogen. Och han har liksom tre djur. En höna, en vad det nu var. Och de pratar också och du vet så här, hönan värper guldägg visade sig. Mm. Eller hur? Det är liksom det är hela liksom H.C. Andersen / Bröderna Grimm liksom upptakten.
Älskar.
Ja. Då väntar vi bara på en förtrollad frukt. En konstig liksom gammal gumma med någon sorts besvärjelse.
Ja,
eller kanske en ond styvmamma.
perfekta settingen helt enkelt.
Ja. En spinrock.
Ja, alltså, men vad tänk, alltså, för ändå ett trevligt första möte skulle jag säga. Väldigt udda.
Ja, verkligen.
Och sådär,
men... lite kul och lite avslöjande att hon, när han berömmer hennes hem, det är då hon känner att han börjar bli spännande som person. Av den komplimangen liksom.
Ja, verkligen.
Hon tror att hon blir nyfiken på honom, men egentligen går hon bara runt och berättar om vad hon har köpt, de här olika soffkuddarna.
Jag har lite, har en bild av den här kvinnan ändå. Men den passar nog bättre till slutet, men jag har ändå fått mycket intryck av att läsa hur hon uttrycker sig. Okej.
Okay. Ja.
Kenneth ringde tillbaka till mig en vecka senare för att höra att jag mådde bra och undrade om det var något han kunde hjälpa mig med. Jag tackade och sa att jag klarade mig själv. Då frågade han om han fick bjuda mig på mat någon kväll och jag kunde inte med och tacka nej, för han hade ju varit så snäll mot mig. Men jag kan inte säga att jag såg fram emot att komma hem till honom. Jag tvekade in i det sista om jag verkligen skulle åka. Och hur skulle jag i så fall klä mig? Mina vanliga märkeskläder passade inte in där. Jag kände mig verkligen malplacerad när jag parkerade utanför hans torp.
Det är också jättekul. Vad är det här då för...
En Hallmark-film känns det som ju.
Ja, för det är så... Ja, det finns ju... i teorin så skulle hon kunna ha jeans för 10 000 och han har liksom jeans för 199 kronor.
Mm.
Och det skulle ändå liksom... Alltså, dyra märkeskläder, deras definition av dem är ju inte att de inte ser ut att passa in i ett torp. Det är som att det säger, är det bara såna liksom otroliga Lacroix-klänningar?
Jag tänker det är konstigt att hon är läkare också och hon är i 45-årsåldern. Hon borde ju ha en någorlunda bredd på sin garderob.
Ja, men det känns som att så här, lyx för henne då skulle ju vara, ja, men superdyra men väldigt diskreta kläder i lyxiga material, en liksom en stickad kashmirtröja som skulle säkert passa perfekt ute på ett torp liksom.
Mm.
Om en var dyrare än själva torpet och tillhörande skog. Men, ja, men jag menar, det är ändå lite så här, vilken bild av hennes vardagskläder vill de förmedla på något sätt? Är det bara så här, liksom super...
teamet bakom den här berättelsen.
Ja, exakt. Gänget, killarna och tjejerna. Men är det så här, en liksom bakelsebalklänning med skira tyglager i, jag vet inte, chiffong.
Ja, det känns som att det måste vara väldigt extravagant för att det ska, ja, ska få den här känslan. Eller att hon enbart har umgått i sin egen klass. Vilket är, ja, inte otroligt, men lite konstigt kanske när man är ändå 45. När man är en yngre person, då har man väl ändå... Det är lite mer ursäktande på något sätt att man, ja, ursäktat
och,
att man...
Och men det är också så här, man kan ju inte vara fungerande läkare utan att vara van vid att spendera hela sin arbetsdag i... Det är inte så här, det är inte många kirurger som glider in i three-piece suits och liksom lyfter skalpellen, utan det är ju liksom definitionen av att jobba på sjukhus överhuvudtaget är ju att du har på dig liksom fula scrubs.
Verkligen. Så hon tog på sig sina scrubs helt enkelt.
Ja, hon tog på sig det, exakt. Inga nya heller, utan jag tog ur liksom slängpåsen i operationssalen. Det frasade i stelnat blod. När
ändå,
jag försökte...
ändå kände hon sig lite märkligt uppklädd när hon kom ut i torpet.
Ja. Ja, han gjorde så, han liksom hånade henne när hon kom dit och han bara, oj, 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 ja visst, det är blå och fint blod, blåblodsfärgade scrubs, jaha, ja, okej, titta på prinsessan.
Okej, men hon kände sig ändå lite malplacerad när hon kom, ja, till torpet. Men den känslan, Johan, den försvann snabbt när hon väl klev in.
Mm.
För torpet var charmigt och jag fick en känsla i kroppen som är svår att förklara, men på något vis kändes allt så skönt och bekvämt när jag kom in i köket och det brann i vedugnen. Och katten strök sig mot mina ben och hunden kom fram till mig och viftade på svansen.
Och ankan sa, henne ska vi ha!
Snart satt jag där på huk och klappade både hunden och katten samtidigt. Kenneth bad mig sitta ner vid köksbordet. Han hade tänt ljus. Han hade lagat en fiskgryta som doftade ljuvligt. Jag fick en sån hemmakänsla när jag satt i hans kök och åt. Maten smakade underbart och Kenneth var så pratglad.
Mysigt ju.
Ja. Jättemysigt.
Jag tänkte säga en sak innan som avslöjade hans möjligen då säg, låg underklasstillhörighet. Eller om man ska säga. När han bjuder henne inte på... Han säger inte att han skulle vilja bjuda henne på middag. Utan att han skulle vilja bjuda henne på mat.
Ja, just det.
Är inte det liksom en formuleringsskillnad som säger mycket?
Jag skulle vilja mata dig.
Ja, jag ställer fram olika mat som du kan få. Konceptet middag vet jag inte riktigt vad det är. Men det betyder att du kommer hem till mig nu och så säger jag dig olika mat. Nu hoppas jag att du är riktigt hungrig på olika sorts mat som jag har här.
För det finns väldigt mycket. Tittar sig oroat.
Jättekul.
När kvällen var slut.
Eller så, här, så öppnar han frysen och säger det liksom en hel liksom, katalog av alla Findus frysrätter. Och han bara, kolla. Inte får skryta, men jag har ganska mycket
bläddrar.
Mat. Han öppnar
sånt system, ett sånt arkivariesystem typ som man har när man har förvarat känsliga böcker fast i kylskåpet.
Ja, verkligen. Han drar ut och så står det så liksom, det är lite bokstavsavdelare.
Ja.
Så det kan han vara så bläddra fram så här ostschnitzel. Ja, den här är fin och så liksom vidare till lövbit cordon bleu. Ja, men det kan vara någonting.
Jultallrik.
Nej, ska vi säga jultallrik. Ja. Den blir bra. Det blir bra om några månader.
När kvällen var slut hade vi insett att vi hade mycket att prata om trots våra skilda uppväxter. Vi bestämde att vi måste ses snart igen. När jag åkte hem därifrån kände jag att jag bara ville tillbaka. Det kommer att bli många fikastunder och många måltider framöver och snart har vi ett par. Ett udda par, i vissa ögon kanske, men så kände vi inte vid det. Nu har det gått 3 år och jag har ändrat mitt liv en hel del. Jag jobbar kvar som läkare och det trivs jag med. Men nu älskar jag gå omkring i ett par slitna jeans i hans torp. Ta långpromenader med hunden och rensa i rabatterna. Kenneth och jag har det så bra tillsammans. Mina föräldrar har dock lite svårt att acceptera mitt val av man och liv, men jag hoppas att de ändrar sig med tiden. Aldrig hade jag väl trott att jag skulle bo i ett torp mitt ute i skogen. Men man vet aldrig vad livet leder en. Tänk vilken tur att vi sprang in i varandra den där kvällen. Alexandra.
Mm. Så först och främst, perfekt att hon, kanske för perfekt egentligen, att hon heter Alexandra. Som bara så här, doftar. Alltså det är ingen har skrivit Alexandra med något annat än guldpenna känns det som.
Nej, men det håller jag med om. Det är
väldigt lyxigt. Medan då Kenneth inte är fullt lika lyxigt.
Jag funderar lite. Jag behöver liksom lite placera henne tidsmässigt innan jag kan avgöra sanningshalten i den här historien.
Just hon... det, men hon gick ju i alla fall då på, vad sa vi då? Att hon gick på teknisk linje. Det
ja,
hette det ju
och hon säger att
innan
hon är samma
min
ålder.
Tid.
Hon säger att hon är samma ålder som Kenneth när de springer på varandra. Och han är 45 nämns också. Och det har gått 3 år så nu är hon i alltså, typ 50.
Mm.
Vilket borde betyda att hon åkte på de här semestrarna på 80-talet ungefär.
Mm.
Ja, nej,
hon,
men det,
hon
har
ändå hunnit ligga av sig med lite lådor och sånt.
Ja, men det, jag tror det är den informationen jag behöver för att bedöma sanningshalten, okay. Skulle jag säga.
Ja. Mm. Jag behövde ju bara ett ord, ska jag säga. För
jag
att
kände mig som
sen.
Benoit Blanc där. Han från Glasson.
Ja, just det. I'm think about this for a while. Mm. Älskvärd, ja. Har du sett en Glass Onion eller vad den heter?
Jag har bara sett Knives Out faktiskt, men jag är säker på att se Glass Onion också.
Ja, den är också, alltså det är ju, jag minns inte så mycket av Knives Out, men den var ju också härlig. Men det är ju kul för att den är så, den är liksom dels som karikatyrig med så här, murder mystery-genren. Men samtidigt tar den på allvar och den är ju liksom, nästan som en hommage är det ju väldigt mycket liksom fram och tillbaka och lurigt liksom.
Mm.
Men jag skulle nog säga att jag tyckte att jag minns som sagt inte så mycket om Knives Out, men den här, där var jag inte så här, där minns jag att i alla fall följdes storyn och mysteriet ganska mycket som det var tänkt. Medan i det nya då så kände jag direkt att säga, ja, men jag tror det är så här. Och då var det så i väldigt stor, till väldigt stor del.
Mm.
Och det är alltid lite så här när man det handlar inte om smartness eller så, det kan vara bara en slump, men att man på något sätt får för sig hur det ska vara för tidigt. Och då blir det liksom, då tar man inte till sig storyn på samma sätt liksom.
Nej, men jag fattar vad du menar.
Men det är helt klart sevärd. Och han är ju, Daniel Craig är ju väldigt, väldigt rolig.
Mm. Ja, han är toppen.
Ska vi då ta våran Daniel och våran Craig och gissa på den här historien?
Det gör vi.
Ja, och då tror vi att den här avlägsne, historien om den här avlägsne släktingen till Janne Långben, vi tror att den är 1, 2, 3 sann.
Ja, kul.
Ja. Säg du först då.
Men jag hade en grej. Jag var lite tveksam först kring de här resorna. Det var mitt största hinder kring hur jag skulle bedöma den.
Mm.
Det är inte speciellt begåvat det här, men jag tänkte typ först att det var konstigt att en person i hennes ålder hade besökt New York som barn. I mitt huvud är inte det liksom en sån, alltså det har inte liksom blivit en sån plats på förrän liksom de senaste decenniet kanske. Alltså som att ta med kids till och sådär. Men det lät lite märkligt. Det lät lite för samtida att åka till New York på semester.
Ah, okay.
På något sätt, för en familj. Men det var något, jag vet att jag läst upp att Fredrik Strage var där som barn. Och han är väl ungefär i den åldern. Och han, det var inte ens en rik uppväxt liksom han hade, utan det var liksom att han hade lite tur med, ja, skitsamma.
Ja, men om det, du skulle placera, om du var tvungen att placera Fredrik Strage i antingen Alexandra eller i Kenneth-livet.
Ja.
Vilken skulle du välja då?
Nej, jag tänker att han är mer Kenneth skulle jag säga. Jag tänker att han är lite country boy på ett sätt, fast han har bott i Stockholm många år. Men det,
om Kenneth hade upptäckt front 242 som ung.
Ja.
Om han hade börjat intressera sig för body music.
Ja, just det.
Då hade det blivit fristaget.
Ja, men det var en grej också, en sista. Sen vill jag jättegärna höra dina skäl. Men jag tänkte typ att den kändes så trovärdig på så vis att hon berättade om alla de positiva aspekterna av uppväxten.
Ja.
Men att hon också sa typ att men det var också svårt med deras uppmärksamhet och vi bytte ofta barnflicka. Det tyckte jag kändes trovärdigt för den typen av negativ. Alltså man lyfter inte det om man inte känner att det var inte helt perfekt uppväxten. Alltså man måste ha typ av varit i det, kände jag lite, för att kunna gestalta den delen så bra. Ja.
Jag kände då att En mindre grej, då hade jag redan bestämt mig, men jag fick liksom vatten på min kvarn också mot slutet där, för det var ju hela, det var ju som vi sa mitt i, väldigt sådär sagoarketypisk på många sätt.
Mm.
Vilket då tyder på hittepå, tänker jag.
Mm.
Men när hon sen då bara hintar om att föräldrarna inte har vant sig än, men det är en annan sak liksom.
Just det.
Det tror jag, hade det varit en hittepå så hade man inte kunnat låta bli att landa också i det här med alltså kärlek mellan klassgränserna och att föräldrarna liksom, då hade det varit hittepå hade vi nog, då hade, tror jag, författaren inte kunnat låta bli att också väva in den här liksom, mina föräldrar var jätteemot Kenneth. Och så, att man skulle ha hört mer om den aspekten, tror jag.
Just det. Men hon är ju också, jag tänker att det kanske hade spelat in om hon hade varit lite yngre när hon och Kenneth träffades. Nu är hon ju alltså strax under 50. Hennes föräldrar borde ha passerat också 70. De orkar inte hålla på att bry sig om sån skit längre.
Men det är också tala för att det är sant att hade man hittat på den här historien hade man inte satt hennes ålder till 40, 45, 50 eller vad det var.
Jättetrovärdigt. En kvinna i mitt i karriären som jobbar mycket. Det är klart att hon inte alltid har tid med dejtande och sådär kanske.
Nej, men hon får ju den typen av kvinna får ju fortfarande lite för lite utrymme kanske i fiktionen.
Verkligen, och en extra trovärdig detalj är, tycker jag, hur det kom sig att hon, ja men hennes nya liv hos Kenneth i det livet passade ju extremt bra med en hemmets journal typ, eller en Allas eller en Allers.
Oj, hon kanske inte ens kände till att Allers fanns förrän Kenneth hade några.
Nej, alltså det känns ju toppen. Alltså,
Kenneths perfekt. Avlidna mamma, hon testamenterade sina Allers till honom då. Och de har blivit liggande där. Och så plockar Alexandra upp dem bara. Men vi ska berätta vad det var som liksom, när jag bara visste.
Ja, du var tidig på valen ändå.
Ja, det var när hon räknade upp att de hade varit på mycket resor och semestrar till London och New York och Paris och Prag.
Just det, Prag.
Det var de fyra, och då är det så här, för det var också ett sammanhang när hon liksom pratade om det här lyxiga, att de åkte på shoppingresor och sådär. Och det är så här, det gör man ju verkligen till Prag, men jag tror att man har inte det som första tanken. Om man hittar på en berättelse och ska hitta på lite liksom lyxiga Sex and the City-doftande resmål, då säger man London, Paris och New York. Man säger inte liksom också Prag.
Här har jag kanske en liten... Jag är inte säker. Men jag har en känsla här kring just det här. Nu när du började, ja, när du tog upp det.
Ja, du har helt enkelt tagit fram synopsis till World War Z. Och inser att det är ju samma historia.
Ja, just det. Precis. jag är inte hund. Prag kan vara det som fäller där för mig. Nu är inte jag så, alltså jag var tvungen att göra en liten blixtgoogling här för att.
Okej, spännande.
Prag är ju Tjeckiens huvudstad.
Stämmer.
Men det har ju inte alltid hetat Tjeckien. Det var ju tidigare Tjeckoslovakien.
Också rätt.
Och jag tycker att det. Nu kanske, ja, man får jättegärna rätta mig här. Och du får jättegärna om du kommer på också, om det här inte alls stämmer. Men jag har en väldigt...
Vi kan också direkt nu säga att vår kollega och gode vän Dominik Hensel är ju... han är ju ofta i Prag. Han har ju släkt därifrån då. Jag antar att det är Tjeckien just.
Jag har varit i Prag också. Älskar Prag. Men ja, jag har en känsla av att om vi ska tidsbestämma de här resorna som jag gjorde... I slutet där så började de ha skett under 80-talet. Majoriteten av dem i alla fall. Någonstans där. Då tycker jag det är konstigt att besöka Tjeckoslovakien. För att det står här 89 avgick den kommunistiska regeringen. Och först 93 bildades de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien. Så att sannolikt har de då besökt Tjeckoslovakien när de hade kommunistisk regim, och det känns ju väldigt konstigt för en familj att, jag vet inte. Jag
är, särskilt som sagt, en bling-bling-familj då, som alltså bara fördomsmässigt plockar man inte in dem som på den röda sidan av skalan.
Ja, vet du vad, jag tror nog att jag ändrar mig. Jag tror att den här historien inte stämmer.
Är det sant? Vad kul!
Ja, det är bara på grund av det här.
Bara på det som jag tog det för sant. Det är så jävla mäktigt.
Och det här är bara för att jag har en... Jag vet inte. Alltså jag är inte påläst om den här perioden. Men det ringde en klocka någonstans. Att det känns väldigt off att åka till Tjeckoslovakien. Som rik svensk familj med två små barn. Köper det inte riktigt.
Men jag fattar. Du har en poäng där. Om det inte är så att det faktiskt är som vi skojade om från allra första början, att det är kronprinsessan Victoria som har skrivit här och att det var ett statsbesök i Prag. Det skulle förklara väldigt mycket då.
Alltså det är möjligt.
Det är en lång tystnad.
Nej, men alltså jag läste lite snabbt på Wikipedia-artikeln här att till följd av de politiska förändringarna i Östeuropa blev oppositionen allt högljuddare, alltså från slutet av 70-talet. Och 89 tvingades den kommunistiska regeringen att avgå. Om jag är rätt med den här tidsbestämningen, så är det alltså en tid av extrem politisk oro i Tjeckoslovakien där de besökte. Ja. Precis. Liksom. Jag tycker det är...
Ja, men i alla fall, precis. I alla fall ett visst mått av, vad ska man säga, Sovjet den stora sovjetskuggan dämpande effekt på kommersialismen och konsumtion och så. Mm. Så att man kanske inte åkte dit. Även om man hade där att göra kanske på vissa sätt, så var det kanske inte shoppingresor som man åkte dit för.
Nej, jag tror inte på berättelsen av den anledningen. Jag trodde på den hela vägen fram till det, tills jag började tänka på Prag.
Det är jättekul. Men jag skulle ändå säga då att det är möjligen så att du är lite... Om det istället skulle vara så att det här liksom resandet och Prag-biten och så var, säg, 95 istället för 85 då.
Mm.
Då är det just, då faller ju den tanken som du har.
Ja, men jag tänker att om den är skriven typ förra året, den här berättelsen.
Mm.
Och hon är, de var i 45-årsåldern, nu är tre
han
år senare.
Han kanske kan vara lite äldre än henne, ändå lite stereotypt kan man tänka sig.
Ja, men precis. Hon är då född 74. Ja, då är hon 15 när den kommunistiska regeringen avgår i Tjeckoslovakien. Och
så kanske hon ska, liksom, på 18-årsdagen följer hon med, för då har det liksom blommat upp. Och så
ja,
liksom
att fira det nya. Liksom, nej, de politiska...
Hon åker dit, hon får... I 17-årspresent får hon att vi ska åka till Prag och fira marknadskrafterna.
Jag vet du vad? Så här står det också. 89 tvingades den kommunistiska regeringen avgå. De politiska och ekonomiska förutsättningarna saknades dock för att hålla ihop landet. Och den 1 januari 93 bildades de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien.
Ja.
Det är ett så svajigt land man åker. Nej. Jag har bestämt
mig. Nej, men du har en jävligt stark poäng där som jag tycker vi ska liksom ta med oss.
Mycket, vad heter det? Indicier här. Det finns jag har ju sagt extremt dåligt på det. Jag slog upp det här bara nu och lite magkänsla inblandat. Så folk som har bättre koll på den här perioden i Tjeckoslovakien får jättegärna upplysa mig, för jag tycker om
men det är lära mig underbart och väldigt spännande. Och kan det vara så att det är första gången i Rätt upp i verklighetens historia där vi på något sätt gör en gissning som i alla fall till stor del grundar sig i liksom politisk historia?
Jag tror det.
Europeisk politisk historia. Alltså riktigt tunga liksom Jonas pre- och postkommunistiska studier på liksom östblocket ligger till grund för veckans avsnitt.
Ja, det är inte svagt, är det inte?
Nej. Det stora kalla kriget avsnittet.
Mm.
Prins Daniel och Sovjetunionens fall. Eller Kenneth åker till östblocket. Åker till forna östblocket. Alltså det finns ju så många avsnittstitlar här.
Jag att tror jag kommer bli inbjuden plinky. Ganska snart till Allt du velat veta. Och få uttala mig om...
Just det. Komiker Jonas Strandberg om forna östblocket.
Jävlar, vilket stort svep.
Ja, och Tjeckien, Slovakien och forna Tjeckoslovakien i synnerhet. Där har du det någonting.
Jag ser fram emot det. Men jag har babblat på för mycket om östblocket nu. Jag vill höra din berättelse.
Ja, okej då. Jag skulle inte hålla med dig om att du babblat på för mycket. Det kan inte bli för mycket. Det är nästan sådär. Hade man orkat så skulle man ju ta fram en. Det var för länge sedan vi hade nya liksom, specifika vignetter i avsnittet. Vi minns väl alla fläskkarré-jingeln och så vidare.
Mm.
Men tänk om man skulle få en så Jonas prata politisk historia jingel.
Ja, definitivt. Det är mycket...
Och så får vi se. Och så är det liksom, blir det min livsuppgift att i varje avsnitt försöka kratta för att du själv, för jag vill inte liksom, jag får inte styra in det, men jag måste liksom på något sätt göra så att du själv, som jag gjorde idag då, nämnde Prag.
Ja, det var väldigt snyggt planterat.
Ja, exakt. Nu måste jag bara komma på ett sätt att göra det varje vecka.
Ja,
men det är väl jättebra. Otroligt kul. Jag är väldigt, väldigt glad att ha fått vara med på den här resan. Och liksom också första gången kanske som man verkligen kan leda i bevis nu. Det spelar ingen roll vad jag gissar nu. Nu vet vi ju. Vi kan konstatera att det var falskt.
Ja,
det här.
Kanske inte fullständigt osannolikt, men till 99% så skulle de inte göra just det.
Det kan också vara så att hon blandade ihop att hon menade egentligen att de var i Provence.
Just det.
Och så råkade de skriva Prag. Mm. Och då bara, allt är fel!
Ja.
Det är bra. Vi kan inte unna oss att inte vara kategoriska i den här podden. Nej, utan vi måste liksom...
det är lite nödvändigt faktiskt.
Ja, vi slår ner på syftningar, ordval och geografiska, politisk, historiska händelser här, som hökar. Mm. Men du, jag vet inte, jag har inte läst det där, men jag tror inte att det blir så mycket östblocket i min berättelse.
Nej, okej då.
Men vi gör så att vi kopplar bort i alla fall TV6-lyssnarna. Mm. Kan också passa på och be dem att bli Patreons.
Jag gör det, bli gärna, snälla.
Ja, snälla, schyssta. För då får ni också en berättelse till, och från och med nu slipper ni också reklam i alla avsnitt. Så det är superbra. Gå in på patreon.com/
Rätt upp i verkligheten.
Mm. Och då kan ni bara fortsätta lyssna nu. Annars, tack för den här veckan. Först efter mammas död fick jag veta sanningen.